Kristoffer Columbus korsade Atlanten i jakt på guld, ära och berömmelse. Men fann aldrig sitt riktiga mål.
Första resan, det var väl någon enstaka skärmytsling som man hade. Andra resan, då vet man att det här är svaga motståndare. Det här är råa busar.
Hör hela dokumentären om Kristoffer Columbus med historikern Dick Harrison i podden Historien om.
Podplay.
Hej och välkomna till det sista avsnittet av Mord mot mord.
Ja. Oh.
Vad sjukt.
Att den här dagen kom.
Skulle komma.
Ja.
Mm.
Det är faktiskt
det känns lite overkligt tycker jag.
Alltså jag tycker det känns jätteoverkligt nu liksom när det är... Alltså det har inte alls känts overkligt när vi liksom har varit ute och avslutat. Men nu känns det helt plötsligt...
Knäppt
och typ helt men vet du vad,
nu känner jag typ att nu är det mer som att jag inte tror på det, om du fattar.
Absolut.
Så känns det mer nu. Och vi hade ju stora planer för den här dagen.
Om vi hade.
Jag skulle komma till dig, vi skulle podda på ett hotellrum, vi skulle dricka öl, vi skulle äta middag, vi skulle ha det jättehärligt. Och som ni hör så är jag sjuk.
Mm.
Så att, gud vilken, vet du, var det inte så liksom drama queen av mig? Att det var som att jag tappade rösten när jag sa sjuk. Det är bara, sjuk. Så att nu gör vi den här podden så som vi har gjort så fruktansvärt många andra poddar egentligen sen typ pandemin ju. Alltså på distans. Vet du vad som känns riktigt sjukt att tänka?
Berätta.
Att pandemin... Då hade vi bara haft podden i 2 år.
Ja, det är faktiskt riktigt sjukt.
Det är rätt, men det känns fel.
Jag håller verkligen med.
Nej, men vi ville ju liksom ändå så här avsluta. Nu har vi släppt liveavsnitt sen vi började med livepoddsturnén. Vi hoppas, det har varit otroligt kul.
Det har varit underbart
att träffa
verkligen.
Er. Det har varit så jävla roligt. Ja, typ, det har varit helt otroligt. Men vi ville förstås ändå avsluta så som podden har låtit typ alla veckor sedan vi började. Alltså ett helt vanligt avsnitt. Ett helt vanligt ovanligt avsnitt med dig och mig.
Mm.
På vår egna lilla kammare.
Ja, gud, nu blir jag lite rörd här.
Ja, men det är rörande.
Ja.
Det är jätterörande.
Det är faktiskt det. Vad tänker du liksom? Hur har du det utöver... din allvarliga sjukdom?
Min oallvarliga sjukdom. Jag har ju adderat verkligen en smärtsam upplevelse idag till min sjukdom, som ju är att mitt huvud består av typ 80% slem, känns det som. Genom då att gå till Nordstan och prova baddräkter.
Låter hemskt faktiskt.
Det var så jävla hemskt. Och för vi åker på semester på onsdag.
Mm.
Så jag måste göra det nu. Annars hinner jag inte.
Nej. Hittar du något då?
Ja, jag gjorde det, men förstår du ens hur det kändes i mig? När jag stod där?
Alltså jag kan typ inte tänka mig något värre. För det är alltid hemskt liksom, att prova baddräkt.
Bleka, orakade ben. Snor i hela huvudet.
Nej, men fan. En sån liten provhytt.
På Åhléns.
Ja.
Alltså de är inte, det är inget smickrande ljus vi har att prata om.
Liksom. Inget ont om Åhléns.
Nej, nu älskar jag Åhléns, men jag säger typ det är inte liksom det är inget smickrande. Det är inte smickrande.
Nej, man vill fan det är som när man går och klipper sig. Alltså hur kan de få en att känna sig så ful?
Ja, när man ska bli så fin.
När man ska bli så fin. Eller lite
nej,
så.
Men så att, och, alltså ja, men verkligen. Och typ att jag alltså du vet jag vet inte hur den sitter bak, för jag orkar inte kolla.
Du så jag tror den sitter jättebra. Jag hoppas att det är en sån som är väldigt trendig nu, som är en sån liksom,
string.
Lite stringaktig, ja. För det tror jag kommer ta Korfu med storm. Så det ser jag fram emot att få bilduppdateringar ifrån.
Jag vill ha samma bikini som hon, du vet en sån handduk som är en sån sexy tjej på framsidan.
Ja, exakt.
Den bikinin ska jag ha.
Eller, du vet att det finns såna t-shirts där som man bara kan slänga
ja,
på
ja,
sig.
Exakt. Ja, exakt. Men alltså tänk dig att så här, jag frågar den tjejen, var har du köpt din bikini? Och sen så går jag och köper samma.
Ja,
Det är den stilen vi kör.
100%.
Hur härligt.
Hur härligt
om jag kommer ner, hälsar på dig och din familj, Oskars familj i Kivik. Och så ska vi gå och bada, vilket man inte gör så mycket där och verkar som eftersom det är väldigt kallt i vattnet, eller hur?
Ja, absolut.
Oftast. Men säg, ponera att vi skulle gå och bada. Vi går till stranden med våra familjer, inklusive Oskars föräldrar. På stranden så sätter jag på mig en sån jävla stringbikini.
Alltså det hade varit toppen.
Vad hade du gjort?
Alltså jag hade nog försökt liksom att rädda situationen på något vis. Lite oklart hur.
Genom att sätta på din med.
Ta uppmärksamhet.
Genom att du hade gjort som en sån, du vet. När man vill åka snabbt i en rutschkana. Att du hade
alltså en av mina favorithistorier om en av mina bästa vänner är att hon, när hon var typ, alltså du vet, gick i gymnasiet, så såg hon topless i stringbikini på familjesemester i Thailand en hel jul.
Oj.
Alltså jag tycker det är
så jävla real på något sätt.
Alltså det är. Alltså jag kan typ inte tänka mig något stelare än att det skulle hända.
Nej. Än att du skulle göra det.
Än att jag skulle göra det. Alltså I would never. Alltså, jag är ju en never nude.
Du är ju faktiskt en never nude. Gud, saknat the rest of development. Ah. Men du, hur mår du då?
Men jag mår bra. Jag har ju varit ensam med mina två underbara barn den här helgen. Förskolan inleddes med att helgen med att förskolan var stängd i fredags.
Ah, du fick det. Du fick en god lång helg.
En lång helg.
På egen hand.
Alone. Ah. Så det har varit... fullt
ett
ös, kan jag säga. Vi har sovit tätt omslingrade i sängen här allihopa. Vi har varit badat. Det är typ 30 grader varmt i Stockholm den här helgen. Så det har varit quite intense.
Ni
är på
i matchande stringbikinis alla tre.
Absolut.
Jag fattar. Det låter verkligen.
Jag är så trött typ. Och det som vet du vad som verkligen liksom sent me over the edge i min trötthet. När vi var på väg hem från badet idag, när Sigrid sa: mamma, imorgon då måste vi låta pappa vila. Han kommer vara så trött.
Alltså förlåt, men din dotter?
Nej, hon är så
manstillvänd, alltså, pappa smörare.
Alltså så mycket.
Har hon någon gång sagt: nu måste vi låta mamma sova?
Alltså inte to my face i alla fall. Inte vad jag vet. Och jag gissar att det inte är så. Eftersom alltid när jag får sova morgon så är de här inne 7:55 ändå.
Alltså förlåt. Det där, vet du vad det där är? Det där är verkligen, du har närt en orm vid din barm.
Alltså 100% ja.
Gud, det var så roligt en gång. Apropå på tal om familjesemestrar. Det här är lite mer hur mina familjesemestrar var. Mormor fyllde kanske 80 eller någonting. Och av någon outgrundlig anledning så började min kusin Gustav prata om de bra sakerna Hitler gjorde för Tyskland.
Ah, typ spännande.
Byggde motorvägar, det här klassiska så smart guy-grejen, yep. Att man ska säga. Han byggde bra motorvägar, typ sådana saker. Och att min mormor blev så himla arg för det här då. Alltså, så att hon ställde sig upp på restaurang och skrek: jag har närt en orm vid min barm till honom.
Alltså med rätt.
Okej, men vet du vad? Nu får du bara vila i ett sista poddavsnitt här helt enkelt då.
Det ser jag verkligen fram emot.
Och sen, och vet du vad jag tycker du gör sen?
Nej.
Alltså vet du vad? Göm dig en stund till liksom. Har du din dator där inne?
Ja.
Ja, då tycker jag att du gömmer dig lite längre.
Alltså,
det är underbart för din mamma att få vara med sina barnbarn. Hon tycker det är så härligt.
Ah, ja, nej,
absolut. Hon vill vara längre en stund.
Helt rätt, bra.
Gör det.
Bra.
Ingen av oss kommer skvallra. Du, jag har några saker som jag vill ta upp innan vi sätter igång. Det ena är att jag kommer jag
lägga ner den här podden.
Ja, exakt. Men jag har också bestämt när vi ska lägga ner Facebookgruppen, när vi ska stänga den.
Ja, berätta.
Jag tänker att den får ligga upp en månad efter sista avsnittet.
Det låter klänt.
Och sen så är det liksom shutters down. Jag känner nämligen inte, folk är typ så här: kan den inte ligga kvar? Men vet du vad? Jag kommer alltid känna ett ansvar för den Facebookgruppen.
Jag vet.
Jag kan inte liksom låta den ligga kvar där. tycker jag det var någon som skrev idag och var så här, nu och var så, ska vi starta en annan Facebookgrupp?
Ja.
Gör det. Alltså, det låter toppen. Gör det super gärna. Mm. Vi kommer vi vill ingenting heller än att ni ska prata med varandra. Det är bara det att jag känner ett sånt sjukt stort ansvar för vad som pågår.
Du har för mycket socialt ansvar. You can't handle it, lady.
Alltså vet du vad? I can't handle 14,000 people.
Nej.
Det är för mycket socialt ansvar för mig.
Alltså verkligen. Bra, starta en egen grupp.
Ja, gör det. Och så stänger vi, jag lägger väl något inlägg innan förstås. Ja, såklart. Det är ju vår sista liksom, officiella kommunikation med er också, eftersom det blir efter att podden lagts ner.
Ah,
innan vi börjar så har jag också en till sak.
Mm.
Jag har blivit kontaktad av en underbar lyssnare som heter Fanny Lingman.
Mm.
Och hon har alltså kollat lite gamla fall som vi har gjort. Och hittat lite uppdateringar till dem.
Det är så underbart.
Och skrivit ihop små liksom berättelser, eller liksom så, lite sammanfattningar.
Mm.
Jag tänker, för det är ett helt gäng, och jag tänker att jag kan lägga upp hennes dokument i Facebookgruppen när det här kommer ut. Så kan man delvis läsa de sakerna, och sen så kan man också fylla på med sina egna uppdateringar om man har fall.
Så
man har
bra.
Är inte det en bra idé?
Det är att, helt sjukt faktiskt när jag tittar på hennes sammanställningar.
Det är så bra gjort.
Alltså, för det kanske
någon borde ge Fanny Lingman ett jobb där hon behöver skriva olika
saker. Alltså 100%.
Saker, om hon inte redan har det.
Men jag känner inte igen, alltså apropå det kurset du gjorde, har vi gjort den här. Känner inte igen.
Nej. Och vet du vad, det förvånar mig inte alls att du inte gör.
Nej. Vad sjukt det här
är. Jag känner igen några av dem. Jag tror att du känner igen Kendrick Johnson, som var en, så här skriver Fanny då, en 17-årig kille som 2013 hittades död i gympasalen i sin high school i Georgia, USA.
Mm.
Och det är att han hittas död i en ihoprullad matta.
Det var hemskt.
Och det avskrevs typ som en olycka. Ja. Liksom.
Och så var det massa grejer med hans sko och sånt där.
Exakt, det är så jävla hemskt i fallet. Mm. Och där har, det verkar som att det liksom inte hänt supermycket sen vi berättade om det. Men att hans familj liksom håller på att kämpa för att få upprättelse.
Mm.
Och i februari i år bestämde domstolen att den tidigare avvisade stämningsansökan av Kendricks föräldrar ska omprövas. Så nu är det som att de har fått upp lite hopp igen. Mm. Liksom. Och sen så vet jag inte om du minns den som är avsnitt 151. Craigslist-komplotten. Där det är en, så här skriver Fanny. 2021 berättade ni om juristen Angela Diaz och den federala polisen Ian Diaz, som 2016 är nygifta och väntar på sitt första barn, när Angela plötsligt börjar få hotfulla mejl. Inom kort börjar främmande män dyka upp hos paret i tron om att de ska få ha våldsamt sex med Angela. Minns du det här?
Ja, det klingar lite bekant.
Hennes namn visar sig figurera i en Craigslist-annons där hon påstår söka efter män som kan uppfylla hennes våldtäktsfantasier. Polisen spårar då den här annonsen till Ians ex-fest med Michelle Hadley.
Mm.
Och Ian och Michelle hade köpt den här lägenheten tillsammans och hade typ bott där ett tag först. Liksom. När de separerade så skulle Ian få bo kvar ensam en period och sen flytta ut innan försäljningen. Och sen skriver Fanny så här: Ian flyttar aldrig ut, och när han och Angela gift sig flyttar hon in med Ian, så att de bor i den gamla lägenheten. Michelle grips och häktas, men insisterar på att hon är oskyldig. Och polisen kollar då närmare på Angela och får veta att hon några år tidigare lurat nära och kära om att hon hade cancer och gick igenom en behandling för det. Det framkommer också att hon har ljugit om sin juristexamen, att hon aldrig varit gravid med Ians barn. Så hon har liksom history of lying, mitt inspel. Polisen upptäcker att det är Angela själv som står bakom allt, att hon använt en mjukvara för att få det se ut som att annonserna och mejlen har skickats från Michelle.
Mm.
Så hon har liksom satt in den här annonsen själv, men fått det att framstå som att det är Michelle som har gjort det för att liksom sätta dit henne. Och misstanken är då att, alltså att motivet till det är för att de ska typ få ha den här lägenheten i fred och sådär. Vilket jag tror faktiskt att det var du som berättade. Jag är lite osäker, men jag tror det. När vi berättade om det, när vi pratade om det, så hade Angela dömts. Alltså hon hade dömts till 5 år. Men efter det, 2 år efter att vi sände avsnittet, skriver Fanny så här då. 2 år efter att ni sände avsnittet åtalades och dömdes även Ian Diaz för sin inblandning.
Mm-hmm.
Hans dom innefattade konspiration till cyberstalking, mened och obstruktion av federal utredning. Så att alltså, han var också inblandad. Det var inte bara hans liksom tjej. Så att det här var, det finns liksom ett helt gäng här. Som sagt, jag lägger upp dem i Facebookgruppen idag. Och sen som sagt så kan ni läsa dem. Tack så jättemycket till Fanny som har satt ihop det här. Och så fyll på med era egna uppdateringar av fall som vi har pratat om i Mord mot mord. Men du, nu tycker jag att vi ska börja.
Det tycker jag också.
Har du friskvårdsbidrag kvar? Köp klippkort på massage hos Hagabadet. Bad, bastu, träning och allt det härliga med Hagabadet ingår.
Okej, är du beredd? Final case of Anna Sandel in this podcast ever. Okej, så idag ska vi till Montreal i Kanada en kväll i juni 1901 i stadsdelen Golden Square Mile där flera av stadens liksom mest pampiga byggnader låg och kanske eventuellt ligger även idag. Idag ska jag då berätta lite mer om ett av Kanadas mest uppmärksammade och mytomspunna fall, nämligen morden i Redpath Mansion.
Okej.
Mm.
Känner inte till.
Nej. I Montreal at this time and age så fanns det då det här området som kallades och kanske eventuellt fortfarande kallas för, det vet jag inte, för just då The Golden Square Mile. Det är liksom inom en mil, eller en mile då, radie.
En mile.
Ett ganska litet område som ligger vid foten av Mount Royal, eller Mount Royal kanske. Som började utvecklas i mitten på 1850-talet. Och under liksom den här tiden, när fallet, det här fallet utspelade sig, så bodde de som liksom ägde och styrde hela Montreal. Du vet, det var så här ägare till majoriteten av Kanadas järnvägar, hamnverksamheten. Det var de som ägde och hanterade allt timmerbruk.
Old-timey wealth.
Alltså old-time wealth, verkligen. Det var också många som var stora inom pälsindustrin. Och det kan man ju tänka sig var, liksom var thriving där.
Du tänker, ja.
Eller? Tror du inte det?
Ja, mycket jo, så kallt.
Päls.
Mycket djur.
Ja, och att det var väldigt trendigt liksom. Typ han sa björnpälshatt.
Typ. Ja, ja, 100%.
Och det var ju liksom extremt ojämställt vid den här liksom sekelskiftet, alltså slutet på 1850, eller slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. 70% av all Kanadas förmögenhet fanns runt 50 män och familjer.
Så det är liksom
extremt koncentrerat var pengarna finns då. Och liksom de bodde i det här området. Bodde man i Montreal så bodde man i Golden Square Mile. Och man rörde sig sällan och typ aldrig utanför det här området heller. De umgicks bara med varandra, barnen gifte sig med varandra, det fanns läkare i det här området. Alltså man behövde liksom aldrig förflytta sig mer än...
Anna,
ja?
vet du vad? Vilken otrolig setting för ett fall.
Ja, eller hur? Alltså alltid när du säger sådär, Anna mitt i ett fall, tänker jag att du ska säga... Vi har gjort det här. Och det hade fan varit det värsta som kunde hända.
Vad har du gjort då?
Alltså det hade varit det värsta som skulle kunna hända mig. Så känner jag.
Ja, det är alltså verkligen, vet du vad? Jag tror inte ens jag hade sagt någonting i sådana fall. För jag hade vetat att det bara hade varit för smärtsamt. Jag hade bara, ja.
Vi kör på.
Mm. Jag tycker att det är en toppen setting.
Ja,
för
kul. Tack snälla. Då känner jag mig trygg igen.
Mm.
Och en sån här familj då var familjen Redpath, vars förmögenhet var byggd på massa olika saker runt, liksom, som hade liksom börjat byggas av en man vid namn John Redpath. Och han hade liksom utvecklat stor del av infrastrukturen i Montreal. Han var liksom först in i många nya industrier. Du vet, han byggde det första sockerraffinaderiet i Kanada. Han var väldigt framgångsrik inom liksom fastighetsutveckling. Och så var han en banker, alltså jobbade med liksom banking. Han ledde byggandet av Montreals Notre Dame och även utgrävningen av Lachine-kanalen. Och han var också då den man som liksom köpte, om det var all mark eller typ stor del av marken i Golden Square Mile, och började utveckla det här området.
Okej, okay. Han var big dude.
Han var en big
dude.
Han
var riktigt jävla, ja. Riktig jävla stjärna.
Ja. John var först gift med en kvinna vid namn Janet McPhee, och med henne fick han 7 barn. Och hon gick bort efter att de hade varit gifta i typ 15 år. Och då gifte han om sig med en annan kvinna vid namn Jane Drummond, och med henne fick han 10 barn till. Så totalt hade han då 17 barn.
Många barn!
Alltså han ynglade av sig på ett sätt.
Han är så viril.
Ja. Så att han och hans väldigt stora familj bodde i ett så här asfett hus i röd sandsten, väldigt så utsmyckat, vet, med torn och tinnar och fina glasverandor och du vet sådär, mitt i Golden Square Mile. Och när han sen gick då bort 1869, så hade han ju många som kunde ta över alla hans olika verksamheter och alla hans pengar. Och han hade också byggt massa andra byggnader i Golden Square Mile, där hans barn då flyttade in. Och de fortsatte liksom upprätthålla den här inaven, eller vad man vill kalla det, inom det här området. De gifte sig bara med familjevänner och du vet, någon som var approved.
Det är så kul att tänka sig ett succession, fast det är 17 barn.
Alltså, panik.
Mardröm.
Mardröm. Jag tror inte att det var lika laddat back then, för att det var ju verkligen liksom männens värld, kan man säga.
Just det, så man kan verkligen börja med att räkna bort alla.
Ja.
Man kan liksom vemdära ner alla kvinnor.
Absolut. Ett av de här barnen var en man vid namn John James Redpath, som gifte sig med en kvinna vid namn Ada Maria Mills, som då också kom från en av de här liksom toppfamiljerna i området. Det som skilde deras äktenskap från många av de andra i den här kretsen var att Adas pappa var mån om att Ada liksom inte skulle bli livegen den dagen hon gifte sig. För vanligtvis var det då att så fort en kvinna gifte sig med en man, så blev hon och allt hon ägde hans egendom typ. Men Adas pappa var liksom noga med att innan hon och John James Redpath ingick äktenskap, så skulle det liksom vara tydligt i ett äktenskapsförord att hon fortfarande liksom styrde över sin enskilda egendom. Och de två fick 5 barn, Amy, Peter, Reginald, Harold och Clifford, som enligt vissa källor var döpt till Jocelyn, men att han hellre ville heta, att han inte ville heta det. Så att han liksom går under namnet Clifford.
Okej. Och, alltså inte helt givet namn att välja om man ändå ska välja.
Nej, kanske inte. Vad hade du valt?
Clifford. Vad hade man valt? Man hade väl valt något sånt. Vad var det du hette när du chattade på Aftonbladet-chatten och var en tjej med stora bröst som spelade tennis?
Det är roligare om hon spelade ping. Det hade varit faktiskt väldigt mycket osexigare på något.
Vad var hon hette då? Miranda?
Alltså, nej, men jag tyckte ju alla de här liksom franska namnen var väldigt fina. Uh-huh. Jag var lite så Jacqueline, Pommelin.
Jag vet inte. Pommelin är för mig så mycket bara typ en släkting till Satsuma. Jag tänker på det som en citrus.
Gud vad roligt.
Okay, men
han valde Clifford i alla fall. Eller om,
ja.
Och de bodde först i England. Clifford. De gifte sig i England och bodde där ett tag. Och sen flyttade de då tillbaka hem till Montreal. Och då när de kom tillbaka till Montreal, så köpte de med hjälp av Adas pengar ett stort hus, alltså det var väl hon som köpte det liksom, på 1065 Sherbrooke Street. Och det här blev liksom ett av alla Redpath Mansions, för det fanns ju många, men det är här vi kommer liksom vara ikväll.
Bara.
Och Både John James och Ada hade lite olika hälsoissues i början på 1880-talet, och 1884 så gick John James bort, och dödsorsaken står liksom skriven som förlamning, men det är lite oklart exakt vad liksom den faktiska dödsorsaken var, men han gick bort då. Och Ada, det är lite så här oklart vad hon hade för något eller vad hon hade för sjukdom, men hon led av alltså många olika åkommor som beskrivs som sår i ögonen, nervsmärta i käken, smärta i leder, så hon hade, du vet, så här olika ställningar på delar av kroppen, och inte minst då melankoli. Vad var det uttrycket jag skickade till dig som var stort? Have the grabs, eller vad var det? Jag måste nästan kolla upp
det. Sånt, ja. Men vänta, och hur gammal är hon?
Hon är, det här är alltså 1800, slutet på 1880-talet, och så hon är väl... Ja, när föddes hon då?
På ungefär.
Ja, men hon kanske är, alltså hon är inte ens 50.
Nej. Sår i ögonen, nej tack.
Nej, alltså det verkar... Hon verkar inte må bra.
Hon mår piss.
Och då, hennes olika åkommor gjorde då att hon liksom ofta var borta mycket från sina barn för att få vård och vila upp sig. Hon var ofta på så här sanatorier i liksom upstate New York för att typ andas fräsch luft och, du vet, såna här saker.
Tyvärr det enda jag vill.
Alltså same, verkligen. Ett av deras barn, Ada och... John James barn har tuberkulos, och det som han vårdades med då på 1800-talet, det var ju också frisk luft, så han är också typ så i Alperna eller i Whistler och, du vet, bara andas. Inte för att jag vill ha, alltså det är ju fruktansvärt.
Nej, man vill gärna inte ha tuberkulos, men vill gärna vara i Whistler och andas.
Ja, exakt.
Så skönt.
Men trots hennes sjukdomstillstånd så hade hon ibland tillställningar hemma, och hon hängde mycket med sin dotter Amy, och de var ändå så här ute på så här lite olika utflykter och syntes på stan ibland och så. Och Amy och hennes mamma då, Ada, gjorde allt tillsammans, och Amy var då sin mammas ständiga följeslagare. Amy, som var ogift, och den yngsta sonen Clifford bodde även i vuxen ålder kvar hemma med sin mamma i Redpath Mansion. I någon anteckning eller dagbok som Amy hade fört från 1898 så skrev hon att hennes mamma Adas hälsa hade blivit mycket värre och att life is really a burden to her. Och när det nya seklet knackade på dörren så hade Ada blivit ännu sämre. Under år 1900 så hade det gått så långt att hon liksom aldrig lämnade sitt rum. Hon låg ofta i ett nedsläckt rum för att skadorna och såren i hennes ögon gjorde så ont av ljus. Och när hon låg där så blev hon ju liksom ännu mer beroende av sina barn. Och Amy och Clifford satt ofta vid sin mammas sida och hjälpte henne liksom och vakade över henne. I huset bodde också Mary Rose Shallow, och även hon hjälpte till en del. Hon var framförallt Amys husa och även bästa vän. Amy och Mary gjorde, alltså de var verkligen inte bara, alltså hon jobbade ju för Amy, men det verkar också som att de var väldigt nära vänner. Du vet, de reste ihop och ja, de gjorde allt ihop. Och även om det bara då var Amy och Clifford som fortfarande bodde hemma, så var familjen, alltså de andra barnen var där och hälsade på titt som tätt och försökte också hjälpa sin mamma. Så de verkar liksom ändå så här, var ganska tajta som familj. Så nu är vi tillbaka till där vi började, den här kvällen i juni, den 13 juni 1901. Ada befann sig som vanligt i sitt nedsläckta rum, och i huset befann sig Amy och den äldsta sonen Peter. Någon gång vid 6 på kvällen så kom Clifford tillbaka efter att ha varit och pluggat. Han skulle liksom ta sin bar, alltså han skulle bli...
Var jurist, va?
Ja, exakt.
Eller?
Ja. Han pluggade jättehårt för det. Så han liksom satt ofta på bibliotek och pluggade. Och klockan 6 klev han in genom dörren. Han gick upp för trappan utan att liksom interagera med sina syskon. Och kort efter att han kommit hem hörde de andra som befann sig i huset 3 skott i tät följd. De andra rusade upp för trappan. Mary är ju också i huset, ska jag säga. Så det är, alltså Clifford kommer hem, och innan det så är det Amy, Mary och Peter som är hemma. Mm. De rusar upp för trappan och öppnade dörren till Adas rum, och där hittade de då mamman skjuten. Hon var död när de kom upp i rummet, och bredvid henne på golvet låg då Clifford, och även han var skjuten men fortfarande vid liv. Han togs till sjukhus men avled kort efter att han hade kommit dit liksom. I rummet hittades utöver då Ada och Clifford också två pistoler. Alla i huset, alltså Amy, Mary och Peter, hamnade i total chock. Men det blev snabbt någon slags konsensus i huset att polisen inte behövde kallas till platsen. Så att Clifford förs till sjukhus, avlider där, och Ada är liksom redan avliden, och de är bara så här, okej, men vi ringer inte polisen, utan vi kallar hit en läkare. Så. Dagen efter att Ada och Clifford hade dött så hölls en sån här coroner's inquest, som verkar vara någon slags liksom samling där man typ fastställer dödsorsaken.
Ja, det höll de ju på med, och det gör de ju fortfarande i Storbritannien med. Men framförallt, men innan känns det som att, även då i Storbritannien, vilket inte kostar om det här i Kanada, så känns det som att så här, det börjar typ med att de bara gör en liksom mer lite så publik genomgång av allting de vet, om man typ förhör, alltså det är som en rättegång som inte syftar till att fastställa skuld, utan att ta reda på vad som har hänt.
Exakt, exakt så. Bra beskrivet.
Så de var väldigt sugna på innan, typ att de alltid var på en pub och gjorde det.
Och här verkar det som att det sker i Redpath Mansion, att alltså att de är i huset och gör det. Och två dagar efter att de har dött så begravdes både Ada och Clifford. I den här coroner's inquesten så var det 13 män som deltog, och alla de som var med i den här inquesten så var liksom också i toppskiktet i Montreal och bodde i den här Golden Square Mile. Och där kom det då fram information om vad man ansåg hade hänt, och sen stängdes fallet.
De vill inte ha några skandaler hos sig?
Absolut inte. Det här är liksom bara snabba puckar verkligen. Ja. Och väldigt tajta puckar. Det ansågs liksom vara väldigt tydligt vem som hade avfyrat skotten. Det ansågs att det måste ha varit Clifford, eftersom att det hände direkt efter att han kommit hem och gått upp till sin mamma. Och det resulterade ju aldrig i någon större utredning, utan, eller du vet, någon rättssak. Utan det ansågs som att gärningsmannen redan var död, och att det hade varit ett mord och ett självmord helt enkelt. Men tidningarna blev ju som tokiga, trots att de försöker hålla det tight och liksom tajt och snabbt, så blev
folk
det ju...
Folk är supernyfikna.
De är så sjukt nyfikna. Och det skulle visa sig liksom att en del information som hade kommit fram i den här inquesten liksom inte höll hela vägen, om du förstår vad jag menar. Dels så sa man då att Clifford ju tagits till ett sjukhus efter att han hade hittats. Men det fanns liksom inga journaler, inga notiser eller ens personer som kunde vittna om eller intyga att han faktiskt tagits till något av Montreals sjukhus. En annan konstig sak var att den läkare, Dr. Roddick, som liksom var familjens läkare, som man sa hade kommit till huset och undersökt kropparna, eller kommit och undersökt platsen och tittat till dem typ, efter att skotten avfyrats, inte hade kommit till Montreal förrän dagen efter det hade hänt. Alltså han hade liksom släntrat in lagom till inquesten, men hävdade där att han hade varit där på kvällen och liksom konstaterat att så här, det här är det som måste ha hänt typ. Och man vet ju inte exakt vad som hände eller varför det hände, och liksom vad nu motivet bakom morden skulle vara. Det som cirkulerade i den officiella teorin var att Clifford, som enligt källor led av epilepsi, vilket inte verkar vara bekräftat att han gjorde det, och som på början på 1900-talet verkar ha ansetts vara någon typ, alltså en psykisk sjukdom, liksom att man, alltså det framställs som att han led, att epilepsin var en psykisk sjukdom helt enkelt.
Ja, jag fattar.
Och att han då hade haft ett anfall, och att i sviten av det anfallet hade han då mördat sin mamma och sen mördat sig själv. Så att man okay. var så här, han visste inte vad han gjorde, men han gjorde det på grund av det epileptiska anfallet.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Hans bror Peter berättade att han, Clifford var väldigt liksom pressad och stressad för att han var på med sitt plugg.
Sitt prov.
Mm. Ja, och att han då tyckte att hans bror inte var som han brukade och att hans mentala hälsa hade blivit allt sämre. Som jag förstår det då så fanns det liksom inga journaler, inga undersökningar eller bevis eller vad man ska säga på att han liksom hade varken epilepsi eller någon psykisk sjukdom heller för den delen liksom. Men de menar då, alltså de gör kopplingen epilepsi psykisk sjukdom med ett lika med tecken typ. Det som också kan liksom anses suspekt är att rättsläkaren skrev dödsintygen supersnabbt liksom. Det verkar knappt som att de har undersökt kropparna. Det fanns heller inga självmord som registrerats under hela det här året i Montreal, trots att det liksom var den liksom officiella förklaringen till varför han var död. Så det verkar ju som att familjen bara är så här, ingen säger någonting om någonting som har hänt, oavsett Nej. Om det är sant eller falskt. Liksom. Det är bara så här, ja, den officiella teorin är det här. Det är det man anser har hänt, att han har mördat sin mamma och sen mördat sig själv. Men de vill inte få några liksom några register på det, så att säga. För att det då just kan det, liksom det. Dra deras namn i smutsen.
Okej. Okay.
Och sen är det ju liksom det faktum som man kommer tillbaka till hela tiden. Så här, man tror att det här har hänt, men det är ingen som faktiskt har sett vad som hände i det här rummet, vad man i alla fall vet, utan man tror ju bara att det är dem. Men det här lämnar ju utrymme för andra teorier.
Mm-hmm.
Det figurerade då en teori om att det var Ada som skjutit Clifford och sen sig själv. Och att anledningen som liksom skulle ligga bakom det var något slags barmhärtighetsmotiv. Att du vet, hon tyckte, och han ansågs nog av flera vara så kallat nervsvag. Och att han inte skulle klara sig den dagen hon dog. Och att hon därför liksom tog honom med sig när hon begick självmord.
Han var ändå på väg att ta... take the bar exam.
Vad sa du?
Han var väl ändå på väg att bli jurist typ?
Absolut.
Ja?
Ja, nej, okay. Men absolut.
Ja.
Men det tyckte ju typ ingen i familjen att han verkade liksom kapabel att göra heller.
Jag fattar.
Eller de är oroliga för honom för att han utsätter sig liksom för någon, en press som de inte anser att han klarar
att han
av.
Liksom. Typ. Nej, jag fattar.
Och anledningen till att Ada då skulle begå självmord var för att hon då var ju så otroligt sjuk. Men många var på så här, det kan inte vara så, hon ägde inte ett vapen, hon har aldrig hanterat ett vapen, att hon liksom skulle komma på det här, det kändes helt orimligt. Sen var det ju då som var konstigt att så här, varför fanns det två pistoler i rummet om det bara var en skytt, eller du vet så, varför var det två pistoler där? De undersöktes ju aldrig, kan jag ju också säga, liksom pistolerna, utan de var väl så här, ja, vad man nu gjorde med dem.
Ja.
En del trodde att både Clifford och Ada hade blivit mördade av en tredje person då, på grund av att man hade hittat två pistoler, antingen utanför eller inom familjen. En del menade att det var någon av de andra familjemedlemmarna som var hemma den kvällen, alltså Amy eller Peter, som hade mördat dem. Och anledningen till att liksom, varför de skulle ha gjort det berodde lite på vem folk trodde den riktiga gärningspersonen var, helt enkelt.
Mm.
En del då menade att det var Peter som hade dödat dem och att det skulle då ha varit för att han ville komma åt Redpath Mansion och arvet som han skulle få när Ada gick bort. Det var bara det att Peter skulle inte ärva Redpath Mansion eller hela arvet, utan Amy skulle få ärva huset och alla barn skulle få lika stora summer av pengar den dagen som Ada väl gick bort. Det var liksom otroligt tydligt i hennes testamente och det verkar som att alla barn visste om det här. En del trodde då att det var Amy som hade mördat sin mamma och bror, och de menade att motivet inte var ekonomiskt i hennes fall, utan det som trodde att det var hon som mördade dem sa att ett möjligt motiv för Amy var att hon var homosexuell och att hon hade en relation med Mary.
Vänta.
Alltså hennes husa.
Ja, just det. Ja, de var jättebra kompisar.
De var jättebra.
Okej, men vad är det? det är så himla kul att vara så. Att det är så. Hennes motiv är, och hon var homosexuell. Men alltså, och då var det typ att hon skulle skämmas för att det skulle komma ut till dem, eller vad?
Exakt, eller så här, det man tror då, eller det finns väl massa olika varianter, men det man tror då är att så här, den här relationen mellan Mary och Amy skulle ju liksom absolut inte vara accepterad i deras familj eller i deras liksom samhällsskikt eller överhuvudtaget typ i samhället. Och att den då kunde anses dra skam över deras familj. Så att motivet för Amy var helt enkelt att mörda sin mamma och bror för att hon då skulle kunna få leva i fred i sin relation i Redpath Mansion.
Jag fattar, okej.
Det finns ingenting som talar för det, alltså, de verkar bara vara väldigt goda vänner. Men du vet, folk tänkte väl så här att det var en sån spinster daughter och hennes jättegoda väninna typ. Vissa
eller
menar,
så var de ihop.
Eller så var de ihop, men det betyder ju inte att
Och kanske inte att hon har mördat henne.
Exakt, så kan det ju verkligen ha varit också. Vissa menar då att familjen använde sin status och makt för att kunna stänga ner liksom allting, så att det här, inte ens teori, alltså du vet, de ville inte att någonting skulle få fäste, eftersom att det skulle också kunna dra vanära över familjen då. Några menar också att det liksom har uppstått något typ av bråk med någon i tjänstefolket i huset mellan Ada och den här personen, och att Clifford har kommit in och kommit på dem mitt i det här bråket, och att han då har gett sig in i bråket, och att det resulterade i att både Clifford och Ada sköts, antingen med uppsåt eller av misstag. En del menar också att det kan ha kommit in någon för att råna Ada, och att Ada mördats, och att Clifford då kommit in när gärningspersonen fortfarande var kvar, och att han liksom mördades också då för att han kom på gärningspersonen. Det är oklart liksom om vem det skulle ha varit i så fall och sådär. Finns massa olika teorier helt enkelt. Och man vet ju inte vad som hände. Och det här fallet, med allt som hände det dygnet som de dog, från hur de dog till familjernas status i Montreal, till hur utredningen stängdes ner, har lett till att det så här fortsätter att skapa teorier och intressen. Intresse i kanske framförallt Montreal och i Kanada, men även liksom runt om i världen. I Montreal så är det liksom, du vet, det görs typ lite så här Cluedo-inspirerade saker kring det här och sådär. Men, och även om det då upplevs väldigt tydligt vad som hade hänt, så fortsätter folk att liksom fundera och ha teorier om vad som egentligen hände den kvällen i juni i Redpath Mansion.
Vad tror du då, Anna?
Det är det där med de två pistolerna.
Kan de ha skjutit samtidigt? Vart låg pistolerna, vet du det?
På golvet tror jag, och det som också verkar är som, det var ju 3 skott, men ja, de det. Är också bara träffade en gång var.
Så någon har missat?
Någon har missat. Båda är skjutna i huvudet. Alltså jag vet faktiskt inte vad jag tror.
Det vore intressant att veta vart den tredje kulan sitter då.
Ja, det vet jag inte om man vet, eftersom liksom, det finns ju ingen utredning som är gjord.
Ingen utredning. Alltså det är ju riktigt Cluedoigt.
Det är ju det.
Så man kan förstå. Det känns nästan slappt att de använder det.
Alltså lite så, kom på något,
Valet originell. Exakt.
Men jag tänker att jag kanske ändå tror någonstans att det är någon extern part. Alltså jag kanske tror mer på den teorin jag bara nämnde lite så i förbifarten, att det är...
Men det känns ju konstigt att alltså när det är så mycket folk där.
Ja. Och så har de klättrat upp 2 våningar. Nej, det kanske
ja,
inte har
det
heller.
Ja, det tycker jag låter konstigt. Men jag tycker också att det är konstigt typ att den här sonen bara liksom kommer hem och går raka vägen upp till sin mamma och bara skjuter. Eller förstår du?
Är det jättekonstigt?
Det känns också konstigt. Spännande ju.
Ja. I guess we'll never know. Jag har läst om familjen Redpath och deras historia på Wikipedia. Jag har läst på en hemsida som heter Canadian Mysteries, som skriver mycket om fallet och som sen då har länkat vidare till jättemånga gamla artiklar och dokument från back then. Jag har läst Murder Among Montreal's Elite, Redpath Mansion Mystery på medium.com, skriven av Danny Bujold. Jag har läst några artiklar på CBC, bland annat en artikel där som heter History Buffs Still Fascinated with the Redpath Mansion Murders 115 Years Later. skriven av Alicia Enos. Så jag har lyssnat på Dark Poutine, Seriously Mysterious och A Study of Strange. Och sen har jag läst typ en uppsats eller en artikel som heter She Must Not Stir Out of the Darkened Room, The Red Path Mansion Mystery, skriven av Anne-Marie Adams, Valerie Minnett, Marianne Putanen och David Theodore.
Men gud, du har verkligen forskat, eller?
Ja, alltså de har gjort det i alla fall, för de typ läser på Harvard och sånt.
Just det. Jag blandade ihop dig med dem.
Exakt.
Men du har läst deras artikel.
Ja.
Fan vad bra gjort av dig.
Tack. Det var allt.
Du, tack så jättemycket.
Tack.
Har du friskvårdsbidrag kvar? Köp klippkort på massage hos Hagabadet. Bad, bastu, träning och allt det härliga med Hagabadet ingår.
Okej, nu ska vi se. Då börjar jag.
Kör.
Emma Caldwell föddes den 31 januari 78 i Argyll and Bute, det är i Skottland. Hennes föräldrar hette William och Margaret. De fick tre barn tillsammans. Emma, sonen Jamie och äldsta systern Karen. De är en väldigt tight familj. De har en så här, Emma har en jättebra uppväxt typ. De bor på landet i någon liten by. Emma älskar naturen. Hon är med i scouterna. Hon är också med i så byns dramagrupp.
Typ. Oj.
Alltså hon är toppen. Men hennes stora kärlek är då hästar. Hon är liksom väldigt aktiv och är väldigt mycket i något lokalt stall där typ. Och hon börjar också jobba i det stallet när hon blir äldre. Hon är typ en glad, trygg, social och väldigt omtyckt tjej med mycket kompisar. 1998 drabbas familjen Caldwell av en enorm tragedi, för då berättar Emmas stora syster Karen att hon har fått cancer och hon kommer inte att klara sig, utan hon går bort i mitten av 98. Och Emma är väldigt, väldigt nära sin stora syster och hon faller ner i depression helt enkelt.
Mm. Hur gammal var syrran?
Nu ska vi se, alltså Emma är 20 typ. Mm. Och jag tror att alltså, så här, jag vet inte exakt hur gammal hon är,
men
hon är liksom, ja, hon är äldre men inte liksom, inte gammal om man säger så. Och det här blir, alltså det här är ju fruktansvärt för vilken familj som helst såklart liksom, men Emma faller liksom, hon blir superdeprimerad och får en bara en sån enorm själslig smärta eller vad man ska säga. Och den är liksom så stark att hon typ, alltså hon kommer inte ur det. Inte att jag menar att man behöver komma ur sorg, men du fattar vad jag menar. Hon kan liksom inte hantera det här. Och hon är vid den här tiden ihop med en kille som erbjuder henne heroin.
Uff.
Alltså för han är typ så här, det här kommer döva din smärta typ. Så hon tar heroin och det blir liksom början på Emmas beroende. Och på samma sätt som hennes systers död liksom vände upp och ner på hennes liv, så kommer också det här beroendet att verkligen ställa allt på ända.
Oh, fan.
2002 flyttar Emma från sina föräldrar in till Glasgow och där hamnar hon till slut på vad som beskrivs som ett hostel för kvinnor. Det är liksom ett hostel, alltså, som man bor på långa perioder.
Mm.
Och som sagt, det bor bara kvinnor där och det är liksom väldigt, väldigt socialt utsatta kvinnor. Emma har hela tiden kontakt med sina föräldrar. Hon är fortfarande supernära William och Margaret. Och hon, typ, hon har berättat för sina föräldrar att hon är beroende av heroin. Och du vet, kvällen de gjorde det, hon gjorde det, så tog de typ med sig henne till sjukhuset. För att de bara, vi vet inte vad vi ska göra. Alltså det är så här, de typ åkte till akuten, vilket typ är en så på något sätt förståelig reaktion tycker
alltså,
jag. Att de är så här, de har bara panik och de
vad
är så här,
ska man göra?
Det här är en akut situation, vad ska vi göra för att rädda vårt barn? De åker till akuten och de är där, är läkarna så här, vad gör ni här typ? Mm. Men de är liksom, de är i alla fall jättenära henne och det blir 2005, alltså åren börjar gå, det blir 2005 och William och Margaret träffar sin dotter två gånger i veckan, varje vecka. Hennes pappa hämtar hennes tvätt från hostellet och hennes mamma tvättar hennes kläder och sen så kommer de tillbaka och lämnar kläderna. Alltså de har någon slags regelbundna middagar med Emma hemma hos dem. Mm. Och då är det typ ganska mycket som att hon är samma Emma som de har haft i sitt liv i liksom över 25 års tid nu. Alltså hon är så här varm och omtänksam och de går sina vanliga promenader i naturen typ när de kommer dit. Så att det är som att allting är helt skevt och också typ helt vanligt på något sätt.
Gud vad skumt.
Och hon börjar också prata om att hon vill bli ren och Margaret och William är förstås jätteglada. Det de är naiva för är hur mycket Emmas drogberoende faktiskt kostar. Och de vet då inte heller hur hon får pengar till heroin. Alltså att hon, precis som många andra kvinnor på det här hostellet, har tvingats att sälja sex för att finansiera sitt drogberoende. Mm. Så det är typ en hel så här, det är män typ ringer till det här hostellet och typ hämtar upp kvinnor där. Och vissa har förstås också såklart direktnummer till kvinnorna. Men Emma och många av hennes vänner som bor på samma ställe jobbar också på på gatan i Glasgows prostitutionskvarter som ligger mitt i stan och kallas för The Drag. Och ibland har hon sällskap på promenaden dit av en av sina vänner som också bor och jobbar med samma, i samma situation som Emma. BBC kommer senare att ge henne pseudonymen Lara och hon säger då att Emma liksom inte var tuff nog att leva det livet. Att hon var naiv och bara försökte döva sorgen efter sin syster. Mm. Och sen säger Laura så här: "She was lovely, funny, caring. We used to walk into town every night and we could just talk. Not about the bad stuff in life, just the good stuff." Och samtidigt så finns det så fruktansvärt mycket bad stuff att prata om. Alltså, det är en brutal, brutal verklighet som de här kvinnorna lever i. Mm. Det är farligt, det är våldsamt. En kvinna berättar för polisen att när hon åker iväg i en kunds bil brukar hon alltid, alltså hon har som, i varje bil hon går in i rycker hon ett hårstrå och typ lägger i baksätet så att om någonting händer henne så finns hennes DNA där. Alltså det är den typen av liksom situation som, hon, som de här kvinnorna befinner sig i. De är supermedvetna om att det kan hända skit mot dem hela tiden och det händer också skit mot dem. Mm. Alltså det är liksom en snarare en regel än ett undantag att man blir våldtagen, att man blir misshandlad. Alltså det är fruktansvärt, verkligen. Mm. De så här, det är någon person som har det finns en skitbra podd att säga om det här som jag ska berätta om sen. Och där så berättar en polis att det är en kvinna som så här, gör noteringar om våldsamma kunder på sin handväska. Så hon går runt med liksom en så här, handväska helt fullklottrad av typ bara liksom så namn och typ signalementen på män som har gjort skit mot henne. De har också en gemensam beware-book där de skriver vilka män man ska undvika, vad de heter, vad de kör för bil och sådär. Den 6 april 2005 anmäler Emmas föräldrar hennes saknad. De har bestämt att de ska prata i telefon då, eller typ dagen innan tror jag. Men hon svarar inte och de kan inte hitta henne. På övervakningsbilder från hostellet kan man se att hon lämnade sitt boende på kvällen den 4 april och aldrig kom tillbaka. Och Margaret och William börjar liksom köra runt i Glasgow natt efter natt i veckors tid och bara letar efter sin dotter och bara frågar folk om de har sett henne. Och de liksom, ingenting händer. De hittar ingen som har sett Emma.
Mardröm.
5 veckor senare hittar en man som är ute och går med sin hund Emmas kropp i ett dike i ett isolerat skogsområde 6 mil från Glasgow. Den här skogen är typ, alltså det är en odlad skog. Det beskrivs som att det typ är så Christmas tree forest. Mm. Så att det är liksom bara långa rader typ med träd. Och det här är ingen plats som man bara liksom hamnar på.
Nej.
Det här är ingen plats där folk är typ ute och vandrar om du fattar. Utan det är så här. Det är extremt remote, liksom. Det är en lite så här konstig plats. Hon har en ring på fingret och hon har en hårklämma i håret. Men i övrigt så är hon naken. Hon har blivit strypt både med händer och en kabel kommer rättsläkaren senare fram till. Och den skotska polisen har fått jättemycket kritik vid den här tiden för hur extremt dåliga de har varit på att utreda mord på kvinnor som har sålt sex. Och de har alltså flera stycken extremt brutala och olösta mord i sina arkiv bara från liksom perioden innan. Så att utredningen av Emmas mord får väldigt stora resurser och kommer att bli en av de största i skotsk kriminalhistoria. Du vet, man gör typ man projicerar en bild på Emmas ansikte på ett hyreshus och typ värdjer om att vittnen ska komma fram. Alltså de gör så här väldigt så här stora saker för att liksom komma vidare i den här utredningen. Och samtidigt så börjar de då också undersöka Emmas kunder som visar sig vara män från alla olika samhällsklasser, olika typer av jobb, olika bakgrunder, som det ju alltid är. det känns som att det alltid det är liksom såna rubriker alltid, att man bara, du vet, de här lägenhetsbordellerna typ, att bara, det är män från alla olika delar, man bara, ja, det är det fan, alltid. Och man får snart upp ett starkt spår med hjälp av Emmas mobil, för det allra sista samtalet hon fått kommer från en man som köpt sex av henne tidigare. Det här är en man med ursprung i Turkiet, och när man försöker prata med honom visar det sig vara svårt, för han drog till just Turkiet typ, alltså du vet, jättekort efter att Emma försvann. Polisen söker igenom hans hus och han bestämmer sig för att komma tillbaka från Turkiet när han får höra att de är där. Det verkar som att han har varit i Turkiet för att gifta sig. Mm-hmm. Och det är också speciellt att man bara typ så dagar innan man ska åka till Turkiet för att gifta sig ringer för att försöka köpa sex typ. Han nekar till inblandning i Emmas försvinnande och mordet på Emma, men han säger att han har köpt sex av Emma tidigare, men inte den kvällen. Men det finns ett samtal som pågår i en minut eller whatever, men man har inga bevis på att de faktiskt har mötts upp då, men han är solklart huvudmisstänkt. De buggar hans hus och då hör de visserligen ingenting som är så här, något direkt erkännande typ, men han och hans kompisar pratar om Emma och pratar om Emmas fall och typ, de pratar om henne på ett vidrigt sätt liksom.
Mm.
Snart kommer det också finnas fler misstänkta med kopplingar till Turkiet. För sista platsen som Emmas mobil pingade på var runt hörnet från just ett turkiskt café som polisen visste var en plats där det förekom sexköp på kvällstid. Så att så här, när caféet stängs typ drar man ner jalousierna och sen så hämtar de liksom dit kvinnor typ.
Men gud.
Och det här är en plats där kvinnor vittnar om att de känner sig, alltså det är en väldigt osäker plats. Laura säger då till BBC senare att, citat, I just found it really uncomfortable because I thought there was only going to be the one guy there that had picked me up and there would be other people there. Så det är som att de åker typ, de blir plockade från gatan och tror att de ska ha den här snubben då som har plockat upp dem, är deras kund. Mm. Och så körs de till det här kaféet och där är det många andra män liksom. Och när man söker igenom kaféet så hittar man ett täcke som har bloddroppar från Emma på sig. Man inleder då ett omfattande spaningsarbete mot kaféet och männen som är där. Alltså du vet, man har så här hemliga kameror, hemliga mikrofoner, men också en person som skickas dit undercover som liksom infiltrerar det här kaféet under ganska lång tid.
Mm.
Han hör aldrig någonting, men däremot så hör de poliser med turkisk bakgrund som får det stora, enorma jobbet att jobba med de här inspelningarna och försöka översätta dem.
Mm.
De hör saker som de reagerar på de här hemliga mikrofonerna. För de hör hur männen pratar om någon slags kabel, om du minns att det var ett av mordvapen. Någonting om så här, hur de tog henne från kaféet. Någonting om att någon har slängt hennes kläder. Du vet, de hör så här vissa saker typ. Och när de söker igenom den platsen där de har sagt att de har slängt kläder så hittar de också kläder.
Okej.
Okay. Så 2007 häktas 4 män. 3 från kaféet och den här mannen som var den sista som ringde Emma. De är då misstänkta allihopa för inblandning i hennes mord. Några månader senare står det då klart att den här jättedyra utredningen har fallerat totalt. Kläderna som hittats var inte Emmas. Och de här banden som finns då, alltså när folk som faktiskt är översättare och inte bara så här, du vet, någon som har kanske en turkisk släkt typ.
Nej.
Alltså inte är liksom modersmålspratare. När de lyssnar på inspelningarna så är de så här, vad menar ni typ? Alltså ingenting av det som de har sagt har kommit fram sägs faktiskt på banden. De pratar visserligen någonting om Emmas fall, men då pratar de kanske mer om att så här, alla har typ blivit inplockade på förhör. Alltså förstår du vad jag menar? Yeah. Att de är så här, de har pratat om typ förhöret. Det finns ingenting av de här sakerna som de har påstått sagt på banden finns egentligen på banden. Typ.
Herregud.
Och den här senare har också en av de poliserna som jobbade med översättningen, han har sagt att han liksom pressades att hitta saker. Som sagt, den här utredningen, den blev så stor och den blev så dyr och det känns lite grann som att de bara, nu är vi typ innit så nu får vi bara köra på. Mm. Liksom. Och samtidigt så är det så jävla fruktansvärt att tänka sig att så här, Emma har utsatts för någonting här som har gjort att hon har blött.
Mm.
Men det är inte det som det hon har dött det de, av. Jag förstår vad jag menar. Det är bara en annan i hennes liv. Mm. Det är så jävla hemskt. Det är så jävla jävla hemskt. Man hittar också, du vet, massor av DNA från andra sexarbetare på det här kaféet, och senare kommer också två av de här männen som är aktiva där också att åtalas för det som har hänt där, men inte för Emmas mord. Så att då har det liksom gått 2 år och man har lagt allt där på det här spåret, så när det tar stopp så kallnar utredningen och så börjar tiden att gå, och då får mordet på Emma Caldwell uppmärksamhet i media. Det kommer ingenting ur det. 2015 publicerar, så det är 10 år senare, då publicerar Sunday Mail en artikel där de i både namn och bild peka på vad de kallar för en forgotten suspect i fallet. Mm-hmm. Det är en man som heter Ian Packer. Och det leder inte heller till någonting, förutom då att Ian Packers liv förstås vänds upp och ner.
Mm.
3 år senare hör den här Ian Packer av sig till en BBC-journalist som heter Samantha Poling. För han vill att hon ska undersöka Emmas mord. Förhoppningsvis hitta den rätta mördaren och då liksom visa att han är oskyldig.
Okej.
Okay. Så Samantha Poling intervjuar Ian Packer. Han är så här: jag har absolut köpt sex tidigare. Jag har köpt en hel del sex. Men jag är ingen mördare. Jag har aldrig varit våldsam mot en kvinna. Jag vill att du ska berätta min sida av historien. Men så här, jag vill att du ska ta reda på vad som hände. För att så här, mitt liv är förstört av de här anklagelserna. Och jag vill liksom... Ja, men han vill väl helt enkelt få sitt namn tvättat. Eller vad man säger.
Mm.
Så att hans flickvän är typ med under intervjun och stöttar honom och är så här, du vet, nu ska det bli lite ordning och reda på det här. Och Samantha Poling börjar tillsammans med ett team då utreda Emmas fall, vilket kommer då resultera i delvis en tv-dokumentär och den alldeles otroliga podcastserien Who Killed Emma, som jag, mm. alltså den är så bra. Det finns 13 avsnitt och det är så värt det.
Är det sant?
Alltså, den är otroligt, otroligt bra.
Är det en öppen podd? Stängd podd?
Ja. Nej, för det är BBC. Så den ligger...
BBC.
Så den ligger... Den heter Who Killed Emma och finns överallt liksom. Jätte, jättebra. De kollar på alla möjliga spår från den tidiga utredningen. De intervjuar Emmas mamma. Hennes pappa har tyvärr hunnit gå bort vid den här tiden. Och hennes vänner. De får en inblick i den här världen. I vad som hände på det här turkiska kaféet. De pratar med poliser. Med mannen som var den sista som ringde Emma. Han som sen åkte till Turkiet. Alltså de pratar med alla. Liksom. Hon utreder också Ian Packer och hans liv. Och pratar med kvinnor som haft med honom att göra tidigare. Och snart står det klart att det där att han aldrig varit våldsam mot en kvinna verkligen inte stämmer.
Mm-hmm.
Utan han har varit gift tidigare flera gånger och hans tidigare partners berättar att han har varit våldsam, brutal och extremt kontrollerande. Mm. De säger också att han hade en besatthet vid att köpa sex. En av dem berättar att de hade skulder på 30 000 pund, pengar han alltså har lagt på att köpa sex. När han inte liksom åker runt på the drag och letar efter kvinnor att köpa, så ringer han typ telefonsexlinjer. Alltså han är så här, han är besatt liksom. Och en annan som han har levt med berättar att hon lämnade honom när hon kom hem till deras gemensamma lägenhet och hittade honom då tillsammans med en kvinna vars kropp han köpt. Alltså det här är liksom, alla har varit med om liknande helt sjuka saker. Och en kvinna vars syster var ihop med Ian Packer berättar att han terroriserade henne i hennes hem under många år. Alltså hon var tonåring, hennes syra var ihop med honom. Han gjorde allt från typ så här, hon vaknade mitt i natten och han typ satt och stirrade på henne.
Alltså
till, alltså du vet, så här, sexuella övergrepp och rena, rena våldtäkter. Och när hon berättade för sin familj att det här pågick så trodde de inte på henne.
Men gud.
Alltså det är så hemskt. Det är så hemskt. Det här var liksom hela tiden. Det var hela tiden.
Fan.
När de intervjuar de som faktiskt jobbat på The Drag under den här tiden framkommer det tydligt att Ian Packer har varit välkänd bland kvinnorna.
Mm.
Han och hans många alibis stod omnämnda om och om igen i deras sån Beware Book för att han har varit våldsam, farlig och har liksom begått våldtäkter mot flera av de här kvinnorna. Han hade ett och samma beteende som han upprepade om och om igen. Han betalade då extra för att köra ut kvinnor en bra bit utanför Glasgow till ett skogsområde där han tvingade dem att ta sig alla sina kläder innan han liksom gjorde det han ville göra. Och om man sa nej blev han arg, hotade och tvingade den med våld. Liksom. Alltså så att han våldtog folk helt enkelt. Sam och teamet kollar förstås på polisutredningen och så här, är så här, hur, vi hittar alla de här vittnena, typ, hur kan inte, du vet, vad är grejen med polisen? Och Ian Packer har då funnits med redan tidigt i utredningen. Kvinnor har om och om igen liksom pekat ut honom som en obehaglig person som också har då tagit ut dem i skogen och gjort de här sakerna med dem. Och dessutom så berättar denna person att han var liksom besatt av Emma. Och dessutom att han en kort tid innan hon mördades hade våldtagit Emma bakom några typ reklamtavlor mitt i Glasgow. Oh. Och att Emma var rädd för honom. Men för att han erbjuder mer pengar så är det som att så här, för att de är typ desperata för att få pengar liksom.
Gud vad
så
sorgligt.
Att, de vet om att så här, det här är en fruktansvärd person, men typ jag behöver de här pengarna, så därför åker de med honom ändå liksom. En kvinna som heter Natalie har lagt detaljer och platser på minnet under hela bilfärden från The Drag till skogen dit Ian Packer tog henne. För hon var liksom så himla rädd över vad som skulle hända. Hon var så rädd för honom. Så därför kan hon guida polisen dit. Alltså landmärke för landmärke. De är typ så här. Hon bara, nu kommer vägen låta på det här sättet typ. Alltså, du vet, att nu kommer det vara dunsar i vägen typ. Här ligger en bensin. Alltså hon har stenkoll på typ. Hon bara guidar dem hela vägen. Och till slut kommer de fram och hon, då inser polisen att så här, platsen de har hon har tagit dem till är platsen där Emmas kropp hittades.
Mm. Vad
alltså
skönt.
Inte liksom exakt på samma plats, fast men du vet, det är verkligen, verkligen samma skog. Liksom. Och det finns då mer, för Ian Packers historia, den har liksom förändrats under sina förhör. Han har gjort flera förhör med polisen. Först säger han att han aldrig har köpt sex. Sen säger han att han aldrig har köpt sex av Emma. Och sen fortsätter det, du vet, att det bara utvecklas och blir mer och mer. Ja, men jag har köpt sex. Men jag har köpt sex av Emma. Till slut erkänner han också att han köper sex flera dagar i veckan och gärna tar med sig kvinnor ut i skogen. Och han guidar polisen till den skog dit de brukar köra, köra till. Vilket också är alldeles i närheten av där Emma hittades.
Okej, men varför påkallar han uppmärksamheten till det här?
Alltså, vi ska prata om det. Ja. Vi ska prata om det. Ja. Men i grund och botten tror jag bara att det här är en person som är psykopat.
Och alltså, övertygad jag tror att han om att han kan inte komma och åka fast upp.
Ja, det tror jag. Det är min känsla. Att han är smartare än alla andra. Och han kommer undan liksom. Mm. För grejen att det finns ännu mer i den här liksom, polisutredningen. En av poliserna som är med under den här bilturen när Natalie guidar dem till rätt plats. Han har tidigare jobbat med skyltar på något sätt. Och han känner igen kabeln som Emma stryps med som en som används i liksom, neonskyltar. Typ.
Mm-hmm.
Vilket är vad Ian Packer jobbar med. Han jobbar med att typ, reparera och bygga neonskyltar. Det kommer fram att efter våldtäkten på Emma har en person, jag tror att det är som är på platsen, kastat en sten på den van som våldtäktsmannen körde. Alltså när han kör därifrån, när Emma liksom har lyckats fly ut därifrån, så kastar en person en sten efter bilen och, så att en ruta går sönder. Och man kan då konstatera att kort därefter så polisanmäler en man att några barn har pajat hans ruta på hans van och den mannen är Ian Packer.
Herregud.
Trots allt detta har han bara hörts som vittne. Han har aldrig liksom fått någon formell alltså misstanke. Och när ett par i poliser i utredningen är så här, okej, okay, we got him typ, nu griper vi honom, så har de inte bara fått höra att de ska släppa honom och att han inte ska gripas, utan också att han inte ska höra som misstänkt.
Okay.
När de har pushat på för det så har de flyttats från utredningen och fått höra att de har fel och att de hittar på. Och allt det här sker samtidigt då som den här enormt resurskrävande övervakningsutredningen alltså, mot det turkiska kaféet. Så Samantha Poling, den här journalisten, bokar in en uppföljande intervju med Ian Packer efter att de har gjort allt det här jobbet, pratat med alla de här personerna, och hon säger då, jag är övertygad om att du har mördat Emma. Du har ljugit för mig, typ. Och han och hans tjej har tidigare varit så supervänlig mot henne, alltså på ett obehagligt sätt, varit extremt kontaktsökande mot henne. Alltså du vet, de har så här, skickat god julhälsningar till henne och sånt. Men du vet, det här finns på film. När det skiftar i hans ansikte. När han förstår att han har blivit påkommen typ. Jag ska skicka det till er. Det är fan creepy as fuck typ. Hans ögon blir typ helt svarta liksom. När hon bara konfronterar honom med att så här, allt det vi har hittat pekar på att du är den som har mördat henne.
Alltså det är
att så
sjukt.
Att du är
extremt
våldsam mot kvinnor. Att han sagt upp henne, ja. Det är så jävla jävla sjukt. Det är så jävla sjukt. Också för att, vet du vad? Det pågick ingen polisutredning. Alltså det fanns folk i polisen som var övertygade om att det var han som hade gjort det, men det pågick, fallet var inte stängt.
Nej.
Men det verkar inte ha pågått en polisutredning. Det var ingen som liksom kollade på det här fallet.
Nej.
Men samtidigt så är det så här, alltså de konfronterar honom, vad ska de göra liksom? De typ så, sends him on his way, han går därifrån med sin flickvän liksom, och de börjar jobba på att sätta ihop sin dokumentär. Och dagen efter tv-versionen av dokumentären sänds så kontaktar Ian Packers flickvän polisen, det här är en tid efteråt då, och berättar att han var liksom alldeles vit i hela ansiktet efter den intervjun. Och hon säger att det är som att han har blivit påkommen. Och han har då den dagen misshandlat henne supersvårt. Liksom.
Mm.
Och här, efter det så har hon, alltså de har gjort slut, eller hon har gjort slut. Och han har typ stalkat henne och fortsatt vara hotfull och misshandlat henne och sådär. Så att han grips för det han gör mot henne. Mm. Och för det kommer han att dömas i februari 2020. Polisen får BBC att avpublicera sin dokumentär. Va? För att den inte ska kunna, men för att den inte ska kunna påverka en framtida rättegång.
Okay.
Så de måste avpublicera och lämna över materialet. För det är då, liksom, det finns en möjlighet nu när det kan komma att bli en rättsprocess mot Ian Packer. Och den 25 februari 2022 häktas han misstänkt för Emma Caldwells mord. Men också till slut 36 andra åtalspunkter.
Oj.
Utöver mord åtalas han bland annat för 11 fall av våldtäkt, men också misshandel och övergrepp. Och väldigt många av hans offer är kvinnor som sålt sex, men bland offren så finns också, du vet, hans ex-partners och så vidare.
Mm.
Och många, alltså det är många, många av de här kvinnorna som vittnar i rättegången, och liksom det är som att de bara upprepar samma historia om och om igen, om exakt hur det gick till när Ian Packer la sina händer runt sina halsar, deras halsar, när han liksom hade sex med dem typ.
Fy
och sen så är det som att de har så här, för han gör på exakt samma sätt, och sen så tar de in en rättsläkare som vittnar om så här, vilken typ av våld som Emmas hals har liksom utsatts för.
Vad sjukt.
Ian Packer vittnar också. Han får frågan om alla kvinnor ljuger, och han säger ja, det gör de. Försvaret trycker då förstås på att så här, de säljer sex, som att man liksom inte kan våldta någon då.
Mm.
Han erkänner i rättegången att han våldtog Emma, alltså bakom den här skyltarna, att han fortsatte när hon sa nej, och han erkänner också att han har varit i skogen där hon hittades död med Emma upp till 6 gånger, men absolut inte att han mördat henne. Det visade sig att man tog prover på grus och jord från Ian Packers van när man först utredde mordet. Och nu kan man då testa den jorden på, liksom, mot platsen där Emma hittades. Och det är en match med så, du vet, 99% säkerhet.
Oh my god.
I rättegången vittnar journalisten Samantha Poling, och hennes intervjuer med Ian Packer används som bevismaterial och spelas, du vet, upp om och om och om igen. Och den 28 februari 2024 kommer domen. Ian Packer anses vara skyldig till mordet på Emma Caldwell och 32 andra åtalspunkter mot 22 kvinnor.
Jävlar.
Vissa av dem gäller sånt som hänt innan mordet på Emma, men han fortsatte också att våldföra sig på kvinnor i samma skog där han mördade Emma.
Nej.
Efter mordet. Och det innebär också att så här, hade polisen satt stopp för honom då, så hade han haft betydligt färre offer.
Oh.
Och vissa av kvinnorna som han har liksom utsatt för sitt fruktansvärda jävla beteende, de har hunnit dö innan domen ens faller. Men de kvinnorna som är där och som kan vara där beskriver väl ändå någon slags upprättelse. För de har också blivit fruktansvärt behandlade av polisen genom hela den här utredningen. Och så du vet här att typ guida polisen till platsen, att berätta så här, han våldtog henne, alltså alla de här sakerna, hur de har typ verkligen, för jag tänker att det är klart som fan man inte litar på polisen om man jobbar som sexarbetare.
Nej.
På det här sättet, och att de ändå är så här, vill ha typ upprättelse för henne. De berättar vad de vet för polisen, och så bara får de ingenting för det. Ingenting för det. Det är så jävla, jävla hemskt. Ian Packer dömdes till minst 36 års fängelse innan han ens liksom har, kan ansöka om villkorlig dom. Och det är den näst längsta domen i skotsk historia. Bara för några månader sedan satte man igång en utredning som ska ta reda på vad som egentligen hände med den där första polisutredningen. Mm. Och varför och hur man bara strök den här misstänkta som liksom allt det här fanns på. De har gått ut och bett om ursäkt, delvis till alla de kvinnor som har svikit genom att göra så här och till Emmas familj. Emmas mamma Margaret säger till pressen att polisen svek familjen på grund av en citat "toxic culture of misogyny and corruption". Och efter domen säger hon att om Emma: "She will always be in our thoughts. She will always be there. She will always be my Emma."
Oh, Gud, vad
sorg. Och typ det är så hemskt. Nej, men det är så hemskt. Och när den här Samantha Poling, den här journalisten, är hemma hos Margaret, hon har inga bilder uppe. Också att hon förlorar ju båda sina döttrar. Hon har inga bilder uppe på dem för att det gör liksom för ont. Typ. Hon klarar inte av det.
Alltså, Gud.
Och, nej, men det är så hemskt. Och även typ de här poliserna som faktiskt pushade för den här utredningen. Jag lyssnade på en intervju med en av dem. Jag har hans namn, kommer snart. Och han, du vet, han typ så här, han slutade jobba med den här typen av brott. Mm. Han fick typ, han har fått en PTSD-diagnos efterhand. För att han blev liksom så här, han blev typ gaslightad. Alla var så här: du ljuger, typ, du är svindålig på det. Alltså du vet, de verkligen attackerade honom för att få bort honom från det här spåret typ. Och jag ville berätta om det här fallet för att det är ett av de många där en liksom journalists grävande ändå till slut är det som sätter ljuset på en poliskår som sviker och på typ vittnen som ingen bryr sig om och som faktiskt typ tvingar fram ansvar. Och att Samantha Poling vittnade i rättegången, du vet, att man använder hennes material som bevis känns så starkt. Och det är inte riktigt, det är inte vad vi har på med den här podden. Men det är typ ändå så här, jag stör mig typ lite grann på bilden av att så här, true crime lyssnare eller intresserade är typ helt empatistörda.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja,
typ att det är så här,
ja,
bara,
ja.
Det är bara underhållning typ, man känner, de bryr sig inte om så här. Medan det känns som att liksom den här podden har typ lärt mig så himla mycket om, så du vet, all jävla orättvisa i samhället och i rättssystemet och om sexism och rasism och klassförtryck och om typ så här, att typ bara att vara människor som samhället typ inte lyssnar på när man har blivit utsatt för helt sjuka saker typ. Så att jag tänkte typ att det var en bra plats att avsluta på.
Mycket bra.
Alltså att berätta om ett sånt tillfälle då en dokumentär, en podd liksom lyfter röster som inte lyssnats på tidigare och som där Emma får vara en hel person, inte bara en, du vet, så som det står i på löpsedlar, så prostitute killed, du vet.
Nej.
Hon är liksom en hel människa med vänner och familj och intressen och ett helt liv som bara vändes upp och ner och försvann.
Är det så sjukt?
På ett så jävla, jävla hemskt sätt. Och det tog liksom 19 år innan han dömdes. Men till slut gjorde han det och det var jättemycket på grund av de här journalisterna.
Jag har det då, är så otroligt.
Alltså det är så alltså jävla otroligt.
Jag älskar
otroligt.
Sånt.
Du måste lyssna på den. Alltså att höra henne när hon konfronterar honom och typ se det, det är liksom, det är så starkt. Och som sagt, de här, många av de här kvinnorna, vissa är ju kvar kanske mer där de var då, men det har gått så jävla lång tid. Det har gått nästan typ 15-20 år.
Ja.
Andra lever helt andra liv och samtidigt som att så här, De har inte glömt henne. De har inte glömt honom heller. De har inte glömt det de utsattes för.
Såklart.
Och plötsligt kommer någon och är så här, vill lyssna på det. Och typ det är också så här, hon har med sig någon kvinna. Hon följer med någon kvinna när hon ska på förhör hos polisen. Och typ att hon bara beskriver hur poliserna i nutid behandlar henne. Alltså den här liksom kvinnan som säljer sex. Hur jävla lite respekt de har, alltså skillnaden i hur de två kvinnorna bemöts av poliserna i nu liksom.
Mm.
Nej, men så att jag kan verkligen, verkligen, verkligen rekommendera den här poddserien, Who Killed Emma av BBC. Jag har också lyssnat på Red Room om fallet och så har jag lyssnat på en lång intervju med polisen Stuart Hall som då var den som förstod det här med kabeln och också var med i bilen när Natalie visade vägen till skogen. Han var som sagt en av dem som blev flyttad från fallet och har haft så här jättestora psykiska problem för hur han behandlades och hur fallet hanterades typ. BBC har också publicerat en long read som komplement till podden som jag har haft hjälp av. Så när jag läste en artikel på London Review of Books skriven av Jim Wilson, som var en av de journalister som först namngav Ian Packer i den här artikeln 2015. Mm. Och sen så har jag läst en tidslinje på The Scotsman och ett helt gäng artiklar på BBC, också förstås på Wikipedia.
Tack Karin, vilket otroligt spännande och fruktansvärt fall.
Ja, jag vet. Jag vet. Det satte sig verkligen i mig. Och typ att det är så här, för jag lyssnar på den här podden och hade inte, jag gick och funderade så himla länge på vad jag skulle ha som sista fall typ. Mm. Och sen så bara gick jag bara runt och lyssnade på den här podden liksom, bara för att jag blev så liksom tagen av den. Och så var det som att jag bara,
this is it.
Ja, ja, mm, verkligen. Så den, du vill lyssna på den och så berätta vad du tycker.
Ja, det ska jag. Då var det till slut dags på riktigt.
Ah.
Hade vi suttit nu face to face så hade jag ju absolut börjat gråta. Det här känns liksom på ett sätt, det är som en bra sköld nu att jag inte ser dig. För att nu känns det...
Hanterbart.
Det känns det hanterbart, men så, nu känns det helt sjukt. Det känns så... Nu börjar det kännas tomt i mig på riktigt. De här veckorna efter livepodden så har det känts bara som ett så här vilsamt lugn. Och nu känns det, nu kommer det riktiga tomrummet.
Ovilsamt hål.
Lite så.
I bröstet. Jag håller med. Det känns väldigt konstigt tycker jag. Vet du vad, det känns lite grann som när man bara säger, you hang up, no you hang up.
Ja, lite så.
No you hang up.
Mm.
Det känns ju... Uff.
Ja. Men
kommer du ihåg när vi gjorde Patreon-podden och vi var så här, nu ska vi typ cringe lyssna på det absolut första avsnittet lite grann och se vad vi tycker.
Mm.
Och sen tyckte vi bara det var så bra. Det var det.
Det var
de första
starkt.
Sekunderna var ändå tajta. Det var fan tajta puckar.
Ja. Så som sagt, följ oss i tajta puckar istället. Ja. Nu startar vi en blogspot där vi kan umgås istället. Nej, men Karin, vilka otroliga, jag är så otroligt glad för den här tiden. Det har varit så fantastiskt att få göra det här med dig. Jag känner mig hedrad att det har varit vi. Det är bara så stort liksom.
Ja, det är så jävla stort och jag håller helt med dig. Det har varit en innest att få göra den här resan med dig, Anna. Vilken grej det blev ändå.
Ja, det och vilken resa kompisar vi är med varandra.
Nej men snälla, vet du vad, they don't call it the amazing race for nothing.
Alltså, hell yes, när det kommer tillbaka, då ska vi ut och
då blir kicka jävlar, skiten.
Mm.
Ja, och tack till er som har lyssnat.
Ja, tack snälla.
Vi har sagt det många gånger nu, men vi uppskattar er så mycket. Vi är så glada att vi har haft er. Vi hoppas att ni tar hand om er själva och vi hoppas också att vi ses.
Ja.
I nästa hockeyallsvenskan final.
Då ses vi.
Då ses vi verkligen. Okej.
Okay. Okej, okay, vi lägger på samtidigt på tre.
Okej.
Okay. Ett, två, tre.
Hej då!
Podplay, en del av